Hej och välkommen till podden för andra gången, Marcus Dackare.
Tack så jättemycket.
Du har ju varit med innan och då pratade vi om Laro. Bland annat, och så var det om hallucinogena svampar andra gången. Och den här gången, vad är det vi ska prata om idag?
Idag ska vi tala om läkemedelsberoende.
Just det, men bara för att du har varit med innan så vet du inte, den som lyssnar på det här avsnittet, vem du är. Så du får ju börja med en liten story om dig själv först.
Det är helt sant. Jag heter Marcus Hackanen, som sagt, och jag är specialist på Beroendecentrum Stockholm till vardags. Jag jobbar på en så kallad LARO-mottagning, det vill säga patient med olika typer av opioidberoende. Och har jobbat med beroende i snart, det börjar snart närmast 15 år, så att det är nog det jag har jobbat längst med i livet faktiskt. Så jätteroligt, jag trivs väldigt väl.
Jag tänkte, vi ska prata om läkemedel idag. Vilka är de vanligaste typerna som människor kan bli beroende av och varför?
Det är två stora huvudkategorier man pratar om, och vi har ju tidigare pratat om opioider. Det är alltid vanskligt när det kommer till sånt här, för man har aldrig exakta siffror. Det är ju mycket skuld och skam när man ställer sådana frågor ute hos folk i sådana här olika mätningar när man ringer och annat. Men det man brukar prata om, det är som sagt opioider, men också lugnande, där benzodiazepiner är den största kategorin inom det. Så att, och idag, eftersom vi pratat mycket om opioider förut, så ska vi ändå ha huvudfokus på lugnande och benzodiazepin. Och tittar man överlag så är det ungefär 2% av befolkningen, vilket är i sådana här sjukdomssiffror rätt, som felanvänder benzodiazepiner. Det har man sett på i Sverige, men också i USA och andra länder. Så det är runt 2%. Ja, de är inte alla som är drabbade av en beroendesjukdom, men det är stora problem även befattat med de första delarna. Och ska man då gå igenom lite vad en benzodiazepin är för er lyssnare som inte vet det, så är det ju i hjärnan så har man ett liksom bromssystem, kan man säga, GABA-systemet, liksom används som en mer generell broms. Skulle man göra en cykeljämförelse så skulle jag väl säga att det kanske är bakbromsen, alltså en liksom tung broms. Och när man aktiverar det här systemet så får man effekter på allting från just att man lindrar sin oro i kroppen, man blir liksom lite mer dämpad, man får också avslappning i musklerna, man minskar risken för kramper där och då. Så det är det benzodiazepiner är. Och hittar man på opioider så är det, för er som inte har lyssnat på det, det har sitt smärtstillande läkemedel som är väldigt effektiva, men också vanebildande till hög grad. Där de illegala substanserna heter heroin, men talar man mer på läkemedelsfronten då, så är det ju morfin som är det gamlaste. Sen så har vi nu mer moderna varianter som är oxycontin. Man kan ha till exempel de syntetiska tramadol och andra, så där har vi dem.
Får jag fråga, kan man räkna in sömntabletter i det här också?
Alltså. 100%. Och då finns det två, då kan man enkelt säga att vi har liksom tre kategorier av sömntabletter. Vi har dels de som inte är beroendeframkallande, så att de flesta sömntabletter som till slut är inte beroendeframkallande. Där kan det vara läkemedel som Propavan. Ibland får man också annat som melatonin, till exempel, som med hormon. Och sen så har man då benzodiazepiner. Då är det i gamla tider kunde de heta Mogadon. Då fick man det. Nu för tiden är det vanligare att man tar någonting som är väldigt, som ligger liksom i hur läkemedlet funkar och i strukturen nära benzodiazepiner, som heter Z-preparat, där det är Stilnoct, Inovan man pratar. Och sömnproblem är ju också ett väldigt vanligt problem, där det är ganska dubbelt, för att vi får ju hela tiden, och det vet ju ni som båda är ganska intresserade av hälsa och träning, att Sömn får vi höra från unga år att det är liksom centralt för vårt välmående att vi ska sova bra. Men vi har ganska få så effektiva sömnmedel som de problemet utan att vi kanske var beroende av fällan. Så det är ofta ett pedagogiskt problem.
Ja, jag tänker här, vi kallar det alltid för bensobältet här i Västra Götaland innan. Finns det någon skillnad i förskrivning av benso till exempel i landet? Kan man se någon sån skillnad?
Det är jättebra att du tar upp det, för att det har funnits det förut att på västkusten hade man en lite högre andel förskrivning, man har flyttat statistiken. Man har jobbat jättehårt med den sjukvårdskopplade delen i Västra Götaland. Vet jag att man har haft program där man har gått ut till vårdcentraler och haft stora utbildningspaket. Så att det senaste jag har hört, i och för sig från de som jobbade med det här, så har man ändå kommit till rätta med det. Pillekusten inte längre har det. Stockholm börjar närma sig.
Okej, men jag vet ju att jag jobbar ju i kriminalvården, och vi vet att på 90-talet så drog man åt det här med förskrivning av benzodiazepiner ganska mycket. Jag tror det var ganska hög förskrivning tidigare. Jag började ju där i mitten på 90-talet. Så, men där var det ju så att där drog man bort det i princip direkt från klienterna, och det var ju många som mådde väldigt dåligt, utan det var inte alla som fick en nedtrappning heller. Utan där kunde man bara komma. Ja.
Och så är man då inlåst, man har ingenstans att komma, man har inga val, och så händer det här. Det måste vara väldigt plågsamt.
Jag tänkte, tramadol, vad är det för?
Tramadol är en syntetisk opioid, och det är ett smärtstillande som kom för ganska många år sedan nu, men det kom som lanserades som ett lite säkrare alternativ, men också som en variant som man kunde använda mycket mera i tredje världen, för att det behöver inte ha några särskilda råvaror som skickas ut, utan kan produceras i en fabrik på plats i Mellanöstern eller Afrika där man behöver. Så det var bra fram tills man upptäckte att det var beroendeförkallande, och att det också ger, när man överanvänder det, så det liknar ju lite de här rena opioiderna som morfin eller någonting annat, men det har också vissa nackdelar med att man krampar lättare på det. Och nu på senaste har man också sett att det används på det sättet som man förut använde benzodiazepiner. För det som är av den lite äldre skolan, så använder man ju rohypnol ibland för att liksom våga råna en bank eller våga göra någonting. Och där har tramadol lite tagit över också från det.
Exakt, och det hör jag ju från mina klienter också, att man använder det i det syftet också då. Men som också många hamnar i någon slags beroende där med olika. Tramadol är en väldigt vanlig substans man använder sig av i samband med andra droger, i alla fall bland mina klienter som har ett missbruk.
Det är det absolut, och vi ser också det. Så att, ska man titta på just opioiddelen av det hela, för det ligger ju i kategorin opioider, så är det vanligt nu för tiden att vi ser att de som sen kommer in med problem med heroin faktiskt började i ganska unga år med tramadol.
Ja, och jag vet inte, jag läste för något halvår sedan att det skulle mönstras ut. Men det kanske inte alls stämmer, men jag vet att för något halvår sedan läste att det skulle inte längre finnas på recept i Sverige. Men det har ju du full koll på, mitt annat.
Ja, det har inte hänt än, men jag skulle tro att det kanske kommer försvinna, för att det lanserades under så andra premisser, så det skulle vara naturligt att man inte förskriver det längre på det sättet. Det finns annat man kan ta som faller inom den kategorin. Den nischen för den finns inte riktigt längre, skulle man nog kunna säga. Så det gör mer skada än nytta att det finns.
Ja, det verkar ju så. Det jag har läst på om det innan också. De stories jag hör från mina klienter som är ett missbruk. Så, då var det just det han berättade. En kille berättade det här, just att han gick ganska tungt på tramadol, otroliga doser. Och så blev han häktad. Och de bara klippte det då, för han hade inte det förskrivet, och han sa att det var det värsta någonsin han varit med om, den abstinensen och hur han mådde med första dagarna där.
Ja, det kan vara riktigt illa. Både höga doser och ibland också under abstinensfas så kan man få kramper, och det är riktigt liksom, bara man kan också, det påverkar de här delarna, så det är samma delar ibland som antidepressiva gör, så att jag kan tänka mig att när det försvinner snabbt så blir det en riktigt tung effekt.
Ja, uppenbarligen.
Mm.
En annan fråga jag nämnde, som jag bara kom på, Lyrikan. Vad har du att säga om den? Det är en ganska vanlig preparat.
Lyrika är ju i storleksordningen, det är inte ett ganska vanligt preparat. Under omgången när det var så populära så har jag för mig att jag läste siffror på att det var det femte mest förskrivna läkemedlet i USA vid något tillfälle. Jag minns inte var jag fick den siffran ifrån, men och det var tillsammans med sån blodfettsänkare hjärtläkemedel, så det var riktigt, riktigt populärt. Det var också ett sånt här, det var som sagt i epilepsisfären mera, inte men det kom som mot smärta, alltså mot nervsmärta som är ganska svårbehandlat generellt, men också mot ångest, generaliserad ångest. Och det man såg var väl att det finns väl helt enkelt två kategorier av vad som kan hända. Det ena är att man lyckas hålla sig på en ganska låg dos. Vissa särskilt äldre patienter hade en god effekt på de här knepiga, lite brännande känningarna som man får av nervsmärtor som kan vara otroligt plågsamma och svåra att behandla med vanliga smärtstillande. Men sen fanns det en annan kategori som behövde dosöka och dosöka och dosöka, och då får man riktigt svåra, alltså gräsliga abstinenssymptom när man ska sluta, och man liksom höga doser som gör en mycket påverkad funkar inte längre. Alltså en så kallad toleransutveckling som var helt horribel.
Jag har också hört det där med toleransutvecklingen, att för Lyrikan, att den är, du kan bara öka och öka, att, och det, till slut så blir det ju riktigt dåligt mående då.
Ja, nej. Alltså det är verkligen något som jag är livrädd för Lyrika. Jag förskriver det aldrig. Det finns aldrig någon gång jag skriver ut det nytt till en patient. Har man haft det länge och det har funkat, men särskilt inom beroendevården ska man vara otroligt försiktig med det, för att sen att ta sig ur det, alltså det,
Ja, det är så pass illa. Ja, jag hör ju detta också, att en hel del klienter berättar, och de är inte...
Ja, så Lyrika är otroligt knepigt.
Ja. Och det är väl liksom, jag sa det här, att jag hör detta hos klienter också. Lyrikan, tramadolen, det förekommer i deras, så att säga, på deras meny. Att de har testat det. Och många är väldigt negativt inställda till Lyrikan, just som du sa det med toleransökningen. Och det blir väldiga effekter sen efter, om du ska sluta med den. Så det är ingen, som du sa, du förskriver aldrig Lyrikan till någon som mår dåligt eller vad?
Nej, utan då försöker vi hitta andra alternativ. Men när man då är inne på det här med, nu har vi ju hamnat lite i att prata om specifika läkemedel, men tittar man på varför de här läkemedlen finns, så om jag får bara fräckt nog och ta lite historisk återblick, jag är ju, det är bara så man förstår hur, så att som lyssnare som inte har kanske varit ångest eller haft svåra smärtor, så kan det ibland vara svårt att förstå varför de här läkemedlen finns, eller varför en. För att säga att man då har sin son eller sin mamma eller en släkting som kommer in till läkaren och ber om de här läkemedlen och kanske vet om att de har alla de här biverkningarna, att man blir beroende, att det skapar mycket problem. Varför ber man om det? Men generellt en drivkraft som jag har sett när man tittar historiskt för varför vi får de här beroendeframkallade läkemedlen i vår arsenal, det är ju för att det är ett sånt otroligt lidande i många av de här tillståndet. Alltså grav ångest är ju mycket, mycket, mycket förlamande för våra patienter. Alltså man sitter där och kan liksom inte gå ut genom dörren eller kan inte göra någonting, kan inte jobba, kan inte tänka någonting. Och då när det kommer ett läkemedel till vår arsenal som löser det här problemet snabbt, som benzodiazepiner gör, då blir det ett sånt sug både hos patienter och läkare att liksom komma åt det. Och samma sak med smärta. Innan man hade opioider, då kunde man ju behöva operera under alkohol, narkos, alltså att man drack sig så berus. Så att det är liksom, det här är så inkodade djupa problem, både den här hårda rädslan men också smärta. Vi lätt hamnar i att vilja att det ska funka. Och så tar det några år och så kommer de här in i våra liv eller i våra förskrivningsböcker, och så märker man att det är gigantiska problem.
Jag tänkte, hur kan man säga, hur länge har det funnits det här, alltså om vi säger läkemedel mot ångest och sådana här saker? Alltså, du säger att först hade vi alkohol och sen kom då läkemedel, men hur länge ungefär
När det gäller smärtstillande, så, alltså opioider, så var ju det på, så började de komma på början på 1800-talet. När det gäller lugnande, alltså benzodiazepiner, så hade man ju någonting som hette barbiturater innan, som var ångestlindrande, som var betydligt giftigare än vad benzodiazepiner är. Och sen på 60-talet lanserades det i stort, eller liksom där 50-60-talet, så började man utveckla benzodiazepinerna som var betydligt säkrare och hjälpte mot ångest. Det hjälpte, man kunde premedicinera inför operationer så man liksom slappnade av. Och då kom de i stort. Så att vi har haft det, ja, vi firar väl 70-årsjubileum.
Ja, se det. Jag tänker det här med vilka faktorer kan du se som ökar risken för att hamna i eller utveckla ett läkemedelsberoende? Vad finns det för riskfaktorer här?
Det man ska tänka, de som särskilt man ska vara försiktig med när det kommer till det här, det är ju dels när man har ett väldigt, det är väldigt vanskligt att skriva ut benzodiazepiner generellt till patienter som har ett heroinberoende eller ett opioidberoende så tidigare. Då är risken stor. Dels finns det praktiska risker att de två kombinerat kan leda till att man får problem med andningen eller liksom lättare hamnar i svåra komplikationer eller överdoser. Men också bara att risken att man blir tillvand vid dem, att man får en toleransökning och att man använder dem på fel sätt är så hög. Alkoholberoende patienter, och där bör man ju tänka på att benzodiazepiner ska användas på alkoholpatienter i det superakuta skedet, det vill säga när man går emot, har en abstinens, då är det livräddande för att hindra delirium eller någonting annat. Så då vid alkoholabstinens så använder man benzodiazepiner, för de ligger liksom så nära i hur de funkar.
I en akut fas helt enkelt.
Ja, men sen efter det så ska de trappas ut innan, och sen ska man undvika dem i mesta möjliga mån. Och det blir ju, och den tredje kategorin, det är långa, svåra ångesttillstånd där man förväntar sig att förloppet inte är kort. För att benzodiazepiner har en viss roll i förskrivningen. Jag är ju väldigt skeptisk till, eftersom jag jobbar med patienter som ligger långt ut på risken för att få problem med dem. Men i vissa kortare fall, kanske en kortare efter en sorgereaktion eller i ett liksom läge där man verkligen måste ha den här korta ångestlindran och har en kort period när de stämmer. Men säg att man har långa, svåra ångesttillstånd som man måste liksom behandla under lång tid. Då är risken stor att det blir felanvändning. Och det är ju, om man bara tänker på det rent medmänskligt, säg att du har ett väldigt förlamande ångestproblem som gör att du inte funkar. Och så har du att välja mellan någonting som lindrar lite grann eller kanske inte lindrar alls direkt. Eller så kan du känna att det funkar till 90% eller 100% efter bara några minuter. Vilket skulle man välja? Det är, liksom, det är så självklart att man skulle vilja komma ur det, men där blir ju problemet att man måste sluta med dem någon gång, och då är man tillbaka i det. Det kan till och med bli värre när man slutar efter det här.
Det är en stor risk, och samtidigt vara medveten om det när man just för patienten, och så har man då en beroende eller benägenhet att hamna i ett beroende rent genetiskt eller vad det månde vara, att man vill uppleva det här, att det är ju snabb quick fix lösning på mina problem.
Ja, men så är det absolut. Men så att det är väl där att det är framförallt de kategorierna där man ska vara väldigt försiktig.
Kan man säga, hur skiljer sig behandlingen då för de här, alltså om man är läkemedelsberoende, skiljer det någonting om man är behandlingen där inom alkohol och narkotika?
Jag skulle säga att den stora skillnaden för mig ofta när jag möter det här, så här både när det kommer till patienter som kanske har haft om jag får ta upp en term som kan vara viktig att förstå när man kommer till det här, så är det det som heter iatrogent beroende, det vill säga ett beroende skapat av får man väl inte säga, men när vi i sjukvården har gjort att man liksom har de här medicinerna för länge och hamnar i en beroende sjukdom. Men då när man ska angripa det, så är det ju ofta ganska, då måste man ju tänka på att det här är patienter som inte kanske har nått så långt i sin medvetenhet om själva beroendesjukdomen, så att säga, att man kommer ju in i det från att man har haft ont, man har fått de här läkemedlen, man har haft ångest, man har fått de här läkemedlen, och då gäller det att vi möter det där inte liksom kanske pang på och säger du är djupt beroende, för att precis som det finns i samhället i övrigt så finns det också hos patienter massor av fördomar. Jaha, kallar du mig för missbrukare? Det är ju inte en term vi använder så mycket men nu för tiden, men patienter använder, jag har inget missbruk, jag har ont och det är det här. Så att hitta den här liksom, approachen i behandlingen, liksom hur man hittar in till patienten och var de är någonstans, är väldigt viktigt. Sen när det kommer till själva behandlingen så skiljer det sig ganska mycket eller skiljer det sig egentligen inte så mycket i att det är återfallsprevention, motiverande samtal, psykologisk behandling, att hitta till att behandla samsjuklighet. Finns det en underliggande ångestsjukdom måste man hitta behandling för det med antidepressiva. För lugnande är det ju ofta behandlingen att man trappar ner långsamt under lång tid så att man liksom jämnar ut det och samtidigt fyller på med annat. Terapi, att lära sig kring sjukdomen som återfallsprevisionskurser.
Mm. Jag tänker på, det finns ju som, jag tänker, vilka fysiska konsekvenser kan det bli på om man använder långvarigt läkemedelsbruk, även psykiskt givetvis, men om man börjar med fysiskt?
Fysiskt så, ja, det där är mycket, de vanligaste, när det gäller opioider så är det ju ofta att man får, där är det ju, tittar man på det här med tänder, men det är inte lika mycket fantastiskt rent heroinberoende, men psykiskt är nästan den lejonparten. Dels så har man ju mer lugnande, och vi ska fokusera mer på det, så är det här har man ju den här minnesförlusten, det vill säga att man lagrar inte riktigt anterograd amnesi, det vill säga att man inte riktigt lagrar in minnen, så att man ser att man inte, man får liksom inte, de perioderna man tar det här så kommer man inte ihåg dem. Man får liksom, och det använder man också ofta när man söver eller i en narkossituation, att man använder sig av det här för att man inte vill minnas de här bitarna. Men i en vardagssetting så blir det ju delar av ens liv som bara försvinner. Och jag tycker det är ofta det som, den biten är ofta det som anhöriga reagerar på mycket. Kombinerat med att man kan bli väldigt loj i kontakten. Ni har ju säkert båda träffat människor som har tagit större mängder lugnande. Och det blir liksom som att man inte känslomässigt når fram till dem. Man blir lite avslappnad, lite avstängd. Och det där är ju någonting som är väldigt lätt för en anhörig att reagera på och tänka kring. Men patienterna själva märker ju inte att de är riktigt i det tillståndet på det sättet. Det är inte som, det är inte så tydligt för dem.
Jag tänker minnet, det har väl att göra just, men du blir ju avtrubbad av det så att du tar ju inte in sinnesintrycken, blir påverkade.
Ja, det är så man, men sen också finns det en ökad kramprisk när, i och med att de är så pass krampskyddande, men när doserna svänger upp och ner eller när man ofrivilligt slutar med lugnande på något sätt, då är det också epileptiska kramper man är rädd för med allt det. Det finns också en större risk att man blir snurrig och faller. Risk i trafiken, när det kommer till benzodiazepiner så är det också en rätt stor risk, ökad risk för just självmordsbenägenhet och annat våld för den delen. Men om man börjar med självmordsbenägenheten så är det att den här typen av avtrubbning som det ger gör också att det blir lättare att göra saker som man kanske hade haft någon inbyggd spärr för.
Ja, just det. Det är ju det känslomässigt avflackande eller som råhypnol nu då, tramadol gör att man har empatin liksom försvinner och förmågan att känna in. Men jag tänker det här med lever och njurar och inre organ, är det också, finns det någon risk där?
Ja, det är inte så att det brukar inte vara det största fokuset att se det. Kroppen slits inte på samma sätt som alkohol till exempel. Att jämföra det med alkohol så skulle jag säga att alkohol kanske är giftigare för kroppen ändå.
Man rent ser medicinskt.
Det. Rent medicin. Men det är mera fokus på de största besvären är rent psykiatriskt mera i hur man mår och alla de här andra sakerna som att man just minner. Så kroppen inte lika mycket som alkohol. Inte alls. Och det är på något sätt också det som kanske gör det svårare att angripa. För att med alkohol så kan vi lägga fram ett leverprov och säga att du håller på att dricka sönder din lever. Det brukar vara ett uppvaknande. Du jobbar ju en del med alkoholpatienter, men det är ofta ja, nu känner jag inte någonting i fötterna eller någonting som blodtrycket. Det finns mycket så här krokar att ändå kroka fast att det här blir bättre om du slutar och det här, men med lugnande inte på samma sätt.
Och det säger lever och njurar, det är, eller levern framförallt, blir så här en varningsklocka för den som dricker.
Ja, verkligen. För att det är hemskt att säga att nackdelen för patienten faktiskt ofta kan vara ett sätt att komma ur det. Men så är det. Och det med lugnande har man inte samma sak.
Men hur kan vi samhället arbeta för att förebygga läkemedelsberoende och stödja kanske personer som är redan drabbade?
Dels så kan vi ju jobba mycket med att inte starta behandling. Det handlar samhället i stort. Det har varit väldigt verksamt att jobba mot förskrivare som att stödja vårdcentraler i att hitta resurser att hantera kanske något mer komplexa smärttillstånd eller ångesttillstånd, lättare remisser till psykiatrin, bättre tillgång på olika typer av psykologisk och psykosocial behandling, men också att förstå och hjälpa både patienter och de som förskriver och de som jobbar med det här att förstå att väldigt få smärttillstånd, och särskilt de av lite mer kronisk natur, har egentligen finns det inget bra stöd för en långvarig behandling med opioider, utan där ska man hitta andra lösningar. När det gäller lugnande så är det samma sak. Bensodiazepin har egentligen ingen riktig plats i ångestbehandlingen, utan att stötta upp och hjälpa förskrivarna att kunna hitta andra vägar. Det är ju ofta väldigt, när en patient kommer in till sig i vårdcentralen och har grav ångest, det är ju ett svårt tillstånd som ofta handikappar patienterna mycket. Då måste man kunna säga ja, men då kan vi behandla dig med psykologisk behandling mot din sociala fobi eller din panikångest och hitta möjligheter till det istället. Det är vad jag tänker spontant från samhällets sida.
Jag tänker det på, det finns ju oftast, vi har olika uppfattningar och missuppfattningar och det går, myter finns ju med, och finns det några kring det här med läkemedelsberoende eller läkemedel kanske för den delen som är, det finns några missuppfattningar kring?
En superbra fråga. En vanlig missuppfattning är ju vad som egentligen är ett beroende i det här. Och titta till exempel på antidepressiva läkemedel, då talar vi om sådana här SSRI med vanliga namn från Fetralin, Citalopram, Prozac och sånt. Då pekar man ofta på dem som att de är beroendeframkallande för att det ibland kan krävas vissa justeringar när man slutar och att man kan känna sig sämre eller det kan vara någonting. Men de har ju inte alls samma typ av ökning av behovet av mängd, det vill säga toleransutveckling. Man hamnar inte i de här problemen som man använder när man felanvänder av det. Det finns heller inga rapporter om någon som tar alldeles för mycket för att få en viss effekt för att kicka. För det bör vi också nämna att man kan ju verkligen kicka på benzodiazepiner. Att tar man för mycket eller felanvänder man benzodiazepiner eller för den delen Z-preparaten, sömnmedlen, så kan man få en typ av kick. Att man helt enkelt mår betydligt bättre av den vad de är tänkt att göra. Så det är väl en vanlig fördom att det skulle finnas någon typ av beroende av antidepressiva bara för att man måste trappa ner dem eller sätta ut dem på det. Ha särskilda utsättningssymptom. Sen så tänker jag att en vanlig fördom både från vård men också patienter är liksom att läkemedelsberoende är sin egen entitet. Att det är bara kanske farbror Göran som har stått på Oxascand eller Sobril hela sitt liv och nu har liksom en lågdos. Nu för tiden så ser det så väldigt olika ut. Det är alkoholpatienter som köper det svart på nätet för att liksom inte dricka så mycket. Det finns börsmäklare som köper det för att klara dagen för att man har så mycket ångest. Att det skulle vara någonting annat eller något finare eller fulare för den delen. vi mer och mer måste integrera i beroendevården kanske som vilken annan sak som helst ens. Också som något som vi vill drabbas av. Och den här, jag, det kanske inte är en fördom, men något som jag känner att det ofta händer när man sitter ner med patienter, kanske med smärta eller med ångest, det är att det finns någon sorts inneboende konflikt. Sjukvården inte vill ge det eller inte ge det, fast man att jag på något sätt sitter inne på lösning, att det är något jag inte vill ge. Jag vet inte vilken anledning, sadism eller något annat. Där jag är otroligt orolig för att de problemen som kommer när man slutar, att sätter man in det här och så får man värre symptom sen för att man har fått den här ökningen av vad man tål. De är ju hårt hållna, de här läkemedlen i. Och läkemedelsbolaget är man ju tydlig med att de bara ska vara några veckors behandling. Så allt över det är egentligen utanför våra vanliga garantier och vad forskningen säger.
Lite att göra det enkelt för sig, skriva ut ett recept kanske, sen är problemet löst.
Ja, där, så att det är verkligen så.
Är det ofta det händer att en patient kommer in och har fått ett läkemedel och så går den här patienten till läkaren igen och håller på att trappa ner och så får den ett annat läkemedel utskrivet som också är beroendeframkallande. Hur ofta är det? Kan det inträffa?
Det, hos samma läkare tänker du på att man liksom bara byter till något annat?
Ja, alltså, precis.
Jag tycker nog att kunskapen är så pass god nu för tiden i sjukvården att man brukar försöka trappa ner det preparatet man har och att man också hamnar ofta i att försöka byta till något som inte är beroende av framkallande. Så att, inte så ofta skulle jag säga att jag har sett det hända, men det kan vara så att man byter läkare för att man inte är nöjd med det, händer ibland. Att man liksom hoppar runt eller doktorshoppar runt för att få kanske med en behandlingen som man tänker sig.
Det var intressant att doktorshoppar. Man går runt till lite olika.
Ja, men så var det väldigt mycket förut. Det beteendet har lite slutat nu när man kan köpa det svart så enkelt på nätet.
Nej, just det. Det är klart. Ja. Jag kom bara på en sån. Vilket utav de här benzopreparaten anser du vara mest beroendeframkallande? Jag har läst någonstans att Xanol ska vara en av dem.
Det vi ser störst problem med just nu är just Xanol. Det säljs också väldigt mycket svart, så att det brukar vara ett tecken på att det är, och det har ju att göra med hur liksom beroendeframkallande en faktor i hur lätt vi blir beroende av ett läkemedel handlar ju också om hur snabbt tillslag det är, det vill säga tid till kick av läkemedlet. Så att om man kickar snabbt på ett läkemedel så är det också större risk att man hamnar i ett felaktig användning av.
Så Xanol, just vad har den för alltså attribut som gör att man är så populär?
Det är nog det snabba tillslaget, att den liksom går in snabbt. Ja. Och man kickar snabbt. Det är ofta det som överlag gör det betydligt mer. Så att men det beror lite på. Det finns ju vissa depåvarianter och de kan vara långsammare, som man inte blandar upp, än de här som säljs på gatan går ganska snabbt. Så fort man får dem i magen går det ganska snabbt att få in dem.
Jag kan tänka mig jämförelse med att ta ett glas vin och en snaps. Det går fortare.
Ja, men det är väl en ganska bra jämförelse.
Ja, jag vet ju alla hur det känns i magen också. Det går fort, ruset.
Mm. Men vilka resurser finns tillgängliga om man nu ska söka hjälp då? Vart ska man vända sig?
Jag skulle nog, som jag brukar rekommendera, så är det att man börjar med att vända sig till där man fick det förskrivet. Om det är vårdcentralen eller någon annanstans, så är det alltid en bra start. Jag tycker också där är det bra. Sen kan man föra vidare, säg att det är just med smärtstillande eller opioider. Då kan man föra det vidare därifrån till en smärtklinik. Vi har flera jätteduktiga smärtkliniker som är vana att ta hand om det här också. Där man ibland, i vissa fall tappar man ner och i vissa fall byter man över till metadon eller buprenorfin som är larobehandlingen för smärtpatienter. När det gäller lugnande så blir nästa instans efter vårdcentralen ofta beroendevården, att man får hjälp att långsamt trappa ner. Och när man trappar ner lugnande så görs det ofta kanske först en omgång inne på sjukhus, även om det går med lägre doser. Men har man tagit väldigt mycket och väldigt höga doser, då kan man behöva en period inneliggande för att se så man inte krampar, så man landar på rätt dos och sen trappa ner långsamt ut i öppenvården.
Mm.
Och då är det ju, det ställer ju otroligt höga krav både på patienten, att man inte liksom, när det närmar sig ett bakslag, eller att man liksom har att man kan hålla fast i de doserna under nedtrappningen. Det är ingen dans för rosor. Även om man gör det väldigt långsamt så är det liksom, och livet innehåller ju också bakslag under tiden, så att man kanske inte, det ställer stora krav på patienten men också på vården, att man finns där och stöttar ordentligt, att man inte backar där man har börjat trappa och att man har logistiken som är korrekt.
Då tänker jag också det som vi har varit inne på tidigare, tror jag naturligtvis, med hur påverkar det, alltså det säger vården kan stötta så, men jag tänker de nära och kära också då, som är runt omkring då, som också lider av personen som har ett beroende och blir någon slags medberoende där på det viset att de anpassar sitt liv lite grann utifrån det då, och hur kan, ja, hur påverkar det dem så att säga?
Jag avundas verkligen inte anhöriga i det här fallet, för att man sätts ju väldigt mycket i en rädsla när alternativet är då svår förlamande ångest eller svåra smärtor, och se sin anhörig lida. Det är ju väldigt få anhöriga som, eller inga anhöriga som vill se sina anhöriga lida. Så att om man påverkas så mycket i att man pendlar väldigt mycket i måendet, men också när det gäller lugnande i det här att man helt enkelt inte är sig själv. Att man är så personlighetsförändrad. Jag tänker att vara anhörig till någon som helt plötsligt inte riktigt är där känslomässigt. Man får ingen respons. Det är långsammare också. Man glömmer saker. Det kan nog vara en otroligt hemsk känsla som att ha förlorat. Liksom att man har förlorat personligt. Alltså att personen har gått förlorad. Så.
Ja, jag tänker så, alltså, kan det ju vara så, vi säger att vi har en sambo eller om det är barnen eller någonting som har hamnat i någon slags beroendeställning här, man tar läkemedel för att lindra sin ångest. Och så du vill att jag ska sluta med det här, men jag mår ju bra av det. Jag klarar inte av att om jag slutar med det här så klarar jag inte av livet. Vill du att jag ska, jag tänker att det kan väl vara någon typ av den argumentering.
Ja, men absolut. Och det är ju en hemsk rävsax som anhörig att sitta i. Sen nu har jag inga pengar. Jag har inte fått pengar så jag kan köpa det här. Då kan jag gå och jobba. Jag kan gå till skolan. Jag kan funka. Vill du inte att jag ska funka?
Ja, det blir ju det. Och skuldbeläggningen kommer ju där direkt. Och man vill ju inte såra eller skälpa.
Nej, det måste vara otroligt svårt att vara anhörig i ett sånt situation.
Vad skulle du rekommendera att hur anhöriga skulle bete sig i en sån situation?
Superbra fråga. Jag skulle nog, om det hade varit mina anhöriga, så hade jag nog varit väldigt, jag hade nog varit ganska benägen att gå med på sjukvårdsbesök så att man får en känsla av vad finns det för plan. Att man kanske redan tidigt var med ofta när förskrivningen skedde, så man kunde fråga efter hur ser planen för utsättning. Och det är ju väldigt viktigt med alla läkemedel, oavsett beroendeframkallande eller inte. Man som patient eller som anhörig tänker kring, okej, nu sätter vi in det här läkemedlet. När ska det följas upp? Vad har vi för parametrar för att följa upp? Vad är planen om det inte funkar? Och när ska det definitivt vara utsatt? Så att man får fakta på bordet och hjälper och stödjer patienten i att så här ser planen ut. Man kanske skriver ut den och sätter upp den. Jag skulle nog också som anhörig hjälpa till att föra patienten till den alternativa vården till de här pillerna, det vill säga att komma på sina psykologbesök, hjälpa till om det är något som behövs i stöd kring det, så att man liksom stöttar det som är icke-läkemedels eller inte beroendeframkallande läkemedelsbehandling, att man är stöd i det, för det kan nog kännas tufft. Säg att man har posttraumatiskt stresssyndrom, det vill säga när man har den här som rädsloreaktionen på någonting som har hänt som håller i sig. Där kanske man då behöver, och den terapin, den är svintuff, alltså den är riktigt, riktigt tuff. Om man då istället kan ta ett piller och slippa de här tankarna, ja, då kanske man som anhörig behöver säga, men det här kommer göra dig risk från det här kommer att ta bort de här sakerna mer permanent, att man är där och stöttar men inte är där och hjälper till med kanske pengar eller köpa piller och sånt. Men det där medberoende är svårt. Mycket svårt.
Ja, och det uppstår ju så fort någon hamnar i vilket beroende än månde vara, så är det ju väldigt lätt.
Jag tänkte att det pratas ju om stigmatisering och så. Skulle du säga att det finns det någon stigmatisering inom just läkemedelsberoende? Så?
Jo, men det tycker jag nog. Det är väl absolut att det finns absolut, och det är svårt. Jag tror man har en känsla av att det är svårt att veta vad man ska söka hjälp. Det pratas inte så där jättemycket om det, så det är nog många som sitter och tänker, jaha, har jag hamnat i det här? Det är nog ganska också en vanlig känsla, för jag menar, ju strängare samhället blir kring de här, desto jobbigare blir det. Det är ju inte alls roligt för patienterna att gå med mössan i hand och känna att ja, nu måste jag gå och tjata om piller till doktorn som inte vill skriva ut dem. Man är liksom av en känsla av att inte ha kontroll, att man kanske har gjort något fel i hur man tar sig. Jag tror att det finns ett otroligt, liksom en otroligt dålig känsla kring det hela för patienterna.
Jag tänker att, vad skulle du vilja ge den personen som får har problem och får då utskrivet benzo, pratar vi om nu i första hand, är det där avsnitt, vad skulle du ge den för råd?
Det första rådet, och det här kanske vi egentligen nu när jag tänker efter på det sagt när avsnittet börjar, alltså det första rådet är att man ska inte i panik sätta ut det själv. Utan man ska prata med den som har beskrivit det, sätta upp en ordentlig plan, göra det med professionell hjälp. För att bara att klippa direkt, vare sig det är lyrika, opioider eller benzodiazepiner, det är svårt och det kan vara farligt i många fall. Så att det gäller ju verkligen att ta hjälp av den som har beskrivit det, sätta upp en plan, lyssna på vad man själv känner och tänker, så tillvida att man liksom lägger in sin egen plan, inte bara låser någon annan, utan att man själv är med på planen så att den är lättare att följa. Det är något område jag skulle ge till att börja.
Ja, jag tänker, och vården, vad behöver vården bli bättre på, skulle du säga, för att hantera det här?
Dels så behöver vården bli bättre bara på, den har blivit något bättre, men ännu bättre på att inte starta förskrivningen, att man har bättre kunskap om vad som är alternativen med psykologisk behandling, men sen också enkelheten i att komma till de här specifika terapierna så att man inte får det förskrivet i onödan. Vi behöver nog ändå, det skiljer sig jättemycket över landet, men det behöver vara tydligt och enkelt eftersom det här är ett ganska utbrett problem. Var ska man söka? Hur ska man söka? Vad gör beroendevården? Men kanske också en mera välkomnande känsla i beroendevården, oavsett om det är från socialtjänsten eller från regionen, att det här är ju en kategori patienter som kanske kommer, de har jobb, de har fått det här förskrivet, att välkomna dem, att det inte känns som beroendevården är ett dom, utan att det är någonstans man kan komma, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag tänker att vi kanske ska börja avrunda. Vi har väl inte så mycket mer frågor. Det är mer om det är någonting du känner som är viktigt att ta upp här, Marcus, i sista här som du har funderat på.
Nej, det är bara just den här disclaimern, alltså som vi som sagt borde ha börjat med. Sätt inte ut dig själv i panik, utan fråga alltid vården. Ta alltid hjälp av. Det finns väldigt mycket kunskap och väldigt mycket att göra. Och det är ofta långa, svåra förlopp att ta sig ur, så både som anhörig och som patient, att man förstår att det här är inte något som man bara klipper och sen är man ur, utan det kan ta lång tid, symptomen kan kvarstå länge efter, det kan ibland kännas som sjukdomen man hade innan blev värre när man var klar med
det. Det fyller ju en funktion direkt, att man mår ju mycket bättre och veta om då att det här också, om jag nu jag kan bli beroende och det är väldigt process att ta sig ur när jag väl behöver trappa ner det då. Man har väldigt medveten om det, tänker jag, från början.
Men det är jättebra att ni tar upp det. Det är så otroligt, det är nog många som sitter själva med det här och tänker kring det. Jag är glad att få prata om det, för det är verkligen ett viktigt problem att komma till rätta med, och finns många stora pedagogiska utmaningar i att göra det.
Det är som man säger, att alkoholism är ju en demokratisk sjukdom, den slår i alla samhällslagren, och det är ju lite grann med läkemedel också. Där finns ju överallt, du sa ju på börsen, och det finns liksom någon som mår dåligt, där är ju hela spektrat där med.
Ja, det är det absolut. Mm.
Ja, men då så Mia, då ja. Har du något mer?
Nej, jag har inget mer. Jag tyckte det var väldigt intressant och härligt att ha dig med igen, Marcus.
Ja. Alltid trevligt att vara med. Ni är verkligen så himla bra på det här. Det är kul.
Ja, det blev en trippel. Vi får se här när vi återkommer nästa gång. Vi har flera ämnen som du kan utveckla. Så jag tänker väl att, vad är det idag? Det är söndag när vi spelar in det. Vad händer idag för dig?
Jag ska om en kvart åka med sonen till gympan så att han går på gymnastik. En ganska klassisk dräng redskapsgymnastik. Men det har varit riktigt bra för honom. Och för pappa som har lärt sig stå på händer och göra kullerbyttor och annat under tiden. Så det är bra för oss båda. Det är jätteroligt.
Det låter som en helg idag.
Ja, det kommer bli kul.
Tack så mycket för den här gången, Marcus.
Tack så jättemycket, så hörs vi.
Hej.